Ja, idag ska vi alltså snacka om vilken surdeg ska vi fore. Det är ju en stund sedan det blev igen populärt att dyrka sin egen surdeg i köleskapet och så baka sitt eget surdejsbröd. Och jag är klar över att flera här ute, docker är specialister på det här och är drevna. Och det är en sån ting som i mina ögon, jag syns det är kul när folk gör sådana ting. Själv har inte jag blivit så kul då. Men jag har heldigvis andra i familjen som har varit bort i det. Men så har jag läst då i Bibeln. Det är väl det närmaste surdeg jag har kommit sån med mina. Annan än att jag är god att spisa det då. Surdegsbröd. Så jag har läst att Bibeln snackar en god del om surdeg. Och efter att jag blev vuxen så har jag skönt att det inte handlar om sur i betydningen dålig dej. Sånt som jag tänkte när jag var barn och hörte de läste om surdeg. Så tänkte jag, det var en dålig dej. Men det är inte det handlar om. Det är något helt annat. Och vi startar med att läsa från Lukas 13:20-21. Där kommer det strax upp. Bara jag slår den på. Tack ska du ha, Francis. Igen sa han, alltså Jesus: vad ska jag sammanligna Guds rike med? Det är likt en surdeg som en kvinna tog och jämte i 3 mål mel till allt var genomsyret. En surdeg, den har någon egenskaper som kanske inte alltid blir satt pris på eller lagt märke till i vårt samfund, där allt ska ske med en gång. Och det ska vara noll väntetid. Och det är flera ting som är speciellt för surdegen och som är grejt att ta med sig när Jesus sammanlignar Guds rike med surdeg. För det första så är den långsam. Man må pent vänta på att den genomsyrar degen. Och det tar sin tid. Det nyttar liksom inte att stressa. Och jag har läst då att surdegsbröd må dessutom häva i minst 12 timmar för att kroppen ska klara och nyttiggöra sig alla de näringsstofferna som är i brödet. Om man bakar raskare så vill brödet passera genom kroppen utan att lägga igen alla sina skatter, som om en lade då häva den tiden som trängs. För det andra så är den osynlig. De som jobbar med sånt PR och reklam, de brukar ofta säga att syns du inte så finns du inte. Och ser du på allt som finns i sociala medier idag så är det många som på en måte säger jag gör vad som helst, bara någon ser mig. Och sånt så är det ju egentligen hela kändisvärlden. Men med surdegen så är det helt annorledes. Det som sker är icke synligt. Det sker i det skjulte. När vi läser evangelierna så ser vi att Jesus, han drev icke med något PR-byrå. Han var icke intresserad i reklam i det hela tatt. Ofta så sa han till dem som blev helbredda att nej, icke säg det till någon. Han annonserade aldrig sina möter. Men det var en ting han prioriterade. I det skjulte. Tid med Gud i bön. Surdegen, kraftkilden, där processen pågick som siden gav sig utslag i den offentliga världen. Där var Jesus. Om Jesus trängte det så är det ett ganska bra hint om att det kan vara nyttigt för oss också. För det tredje så är den levande. Till forskel från maskiner och verksamheter som vi själv har konstruerat, producerat eller satt igång och som hela tiden må tillföras energi utifrån, så är surdegen en levande organism av mjölksyrebakterier och gärsoppar. Och jag hör det själv när jag säger det, det hörs ut som jag kan det, men jag har bara läst det och skrivit det ner alltså. Men själv om det är en levande organism så betyder inte det att kvinnan i Jesu liknelse bara står passivt och ser på. Hon lägger surdegen in i mel og arbeider den inn. Den store forskjellen er bare at hun kan ikke arbeide liv inn i surdeigen. For det fjerde, så surdeigen, den sprer seg. Surdeigens virkning, den strekker seg mye lenger enn dens opprinnelige begrensning. Den vokser og beveger seg umerket uten å lage noe spesielt lyd eller vesen av seg. Når Jesus da sammenligner surdeigen med Guds rike, så kan vi fort tenke i ulike bilder. Vi kan jo si at den tiden som du bruker i det skjulte med Gud, når ingen annen ser det, det vil virke som en surdeig som styrker troen din selv om du ikke ser resultater her og nå. Men plutselig så en dag, så stilles du innenfor en utfordring, og så vil dine stille stunder alene med Gud, Bibel og bønn, være det som redder deg i den situasjonen du da er i. Eller vi kan også si at når du er med og ber for din familie, for arbeidsplassen din, for menigheten eller lokalsamfunnet, så er du med og baker surdeig inn i mel. Som surdeigen så er ikke det noe synlig, men det vil være med og påvirke atmosfæren hos både mennesker og stedet der som du bor. Når du lever et liv der du ønsker å prøver å etterligne Jesus i holdninger, i væremåte og handlinger, så er også det som å bake Guds rike surdeig inn der du er. Kanskje du ikke alltid sier noe særlig, men du bærer med deg noe av det som har kraft til å forandre ting innenfra. Og før du egentlig aner hvordan skjedde det, hva var det som skjedde nå, så har Guds rikes surdeig begynt å virke i din familie, rundt omkring deg, der du er på jobben din og i lokalsamfunnet. Dette var altså Guds rikes surdeig som vi er kalt til å være bærere av. Men så snakker Bibelen også om at den kan være bærere av en annen type surdeig. Jesus, han advarte blant annet sine disipler og sier: «Ta dere i vare for surdeigen til fariseerne og saddukeerne.» Og i Markus 8,15: «Pass dere og hold dere unna fariseernes surdeig og surdeigen til Herodes.» Så her hadde vi Herodes hadde surdeig, fariseerne hadde, saddukeerne hadde. Og i Lukas 12, vers 1-3, så beskriver Jesus mer utførlig hva han mener da. «Ta dere i vare for fariseernes surdeig, hykleriet deres. Ingenting er tildekket som ikke skal bli avdekket, og ingenting skjult som ikke skal bli kjent. Derfor skal alt dere har sagt i mørket bli hørt i lyset, og det dere har visket i enrom skal bli ropt ut fra takene.» Hykleriet. Hykleriet, det kan jo, som dere vet, defineres som å gi seg ut for noe annet enn man er i virkeligheten. Late som om man er moralsk, velvillig eller from, eller gi uttrykk for strenge moralregler, men selv handle umoralsk i det skjulte. «Pass dere for fariseernes surdeig, hykleriet», sa Jesus til disiplene. Altså finnes fristelsen og faren også for en Jesu disippel til å leve et liv som ikke er helt, og der liv og lære ikke går hånd i hånd. Og denne skadelige surdeigen som Jesus mente at fariseerne bar med seg, den beskriver denne kar som dere har hørt om, Magnus Malm, en svensk forfatter og retreatleder. Han beskriver det som en type sånn toromstenking, der vi deler livet inn i to forskjellige rom, som i praksis ikke har noe kontakt med hverandre. Enten så tenker vi at vi kan stenge Gud inn i et lite privat rom som bare er vårt eget, og ellers lever livet som om Gud ikke fantes. Eller på den andre siden, så kan vi stänga Gud inne i ett offentligt utställningsvindu där det ser ut som om vi lever för Gud. Men ellers lever vi ett privatliv som om han icke fantes. Och bägge måterna att leva på, det blir både slitsamma och fruktlösa. Och Magnus Malm han spörde då, kan det vara sån att surdejen är vårt grundläggande världsbilde, måten som vi ser livet på, den som uttrycker vad vi egentligen står för, det som styr våras måte att leva livet på och som i praxis visar vad som vi tänker är viktigt. Och den sprer sig till omgivelserna som en skjult surdej och icke som överbevisningar vi snackar öppet om. Om vi tänker tillbaka på det här bilden med torumstänkning då. Kursen kan ett liv präga av de torummen se ut då? I det första, där som Gud blir stängt inne i ett privatrum. Och så lever man på utsidan som om Gud icke fantes. Det är där som man säger att jag har min tro. Och den är privat. Jag bestämmer hur mycket jag vill ta med av det och hursen min Gud är. I det andra rummet så visas Gud fram i ett utställningsvindu där man kanske är engagerat och det ser ut som och det hörs ut som om man lever ett skickligt Jesusliv. Man ser de rätta tingarna, man ber de rätta bönderna, man står för de rätta hållningarna. Men på privaten, när ingen ser en, då lever man som om Gud icke fantes i det hela tatt. Bägge lever alltså delte liv. Men fälles för dem är att i olika rum, i olika situationer, lever de som om Gud icke fantes. Gud har med andra ord icke blivit en som är till stede överallt. Som är en del av mitt liv oavsett hur jag befinner mig eller vad jag gör. Gud kommer bara till när jag bestämmer det. Föler för det eller synes det är grejt innanför mina gränser och rammer. Och det vill ju leda till ett falskt liv som för fariseerna då, ett hycklersk liv. De sa de rätta tingen, de uppförde sig liksom att det såg ut som om de var hela, men Jesus kallade den faktiskt vid ett tillfälle för vitkalkade graver som inne var fulla av döda ben. Det är en fruktlig beskrivelse på över sitt liv. Det var bara på utsidan som det såg bra ut. Och på samma måte så blir det i denna torumstänkningen. Man kan visa upp en fasade, men i det skjulte så visar det sig vad som är verkligen viktigt för en. Vad som en prioriterar när ingen andra ser eller kan ge en bekräftelse eller kan ge applaus. Där visar det sig hur man har sin skatt. Vi kan också säga att vi alla påverkas av olika typer surdejer. Du må nästan kutta ut all input av tv, internet och reklame för att icke påverkas av surdejer som uppmuntrar dig till att sätta dig själv först. Till att söka egen ära. Till att söka rikdom, nytelse och välbehag. Guds rikes surdej motiverar oss till att sätta andra först. Guds rike sätter andra högre än oss själva. Guds rike ber oss om att tjäna istället för att förvänta att någon ska tjäna oss. Guds rike ber oss om att ge istället för att samla till oss själva. Guds rike ber oss om att snu andra kinne till istället för att slå tillbaka. Guds rike ber oss om att samla skatter i himmelen istället för på jorden. Vad som kommer ut av mitt livs bakst, det är avhängigt av vilken typ surdej som är blandar in i mele. Och det är både goda och dåliga nyheter att vilken surdej som är bakar med, det vill påverka mine omgivelser, min familie, mine kolleger, mine naboer, det vil påvirke plassen, det vil påvirke menigheten. Er det Guds rikes surdeig med Guds rikes verdier som gir åndens frukt som beskrives i Galaterbrevet 5? Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet og selvtukt. Er det det som er utkommet av mitt liv, eller er det andre ting? Når jeg ser på mitt liv, så har jeg jammen ikke bare bakt med god surdeig. Det har vært mange forskjellige typer surdeig innimellom. Og mange ganger så må jeg minne meg på om at som en surdeig i vanlig brødbakst, så vil surdeigen dø om vi slutter å fôre den. Og noen ganger så må vi slutte å fôre negative surdeier i våres liv, for at de skal få slutte å påvirke våres liv. Fordi iblant så går det nesten bare av seg selv. Som Paulus skriver i Romabrevet 7,19, det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Det bare ruller på av seg selv. Og andre ganger igjen så må vi bruke litt energi på å fôre de gode surdeiene, slik at de langsomt og usynlig kan få leve og spre seg. Og det interessante spørsmålet som jeg synes da, til slutt må jo bli, hvordan fôrer jeg den gode surdeien? Og der kunne vi sikkert, hvis vi hadde snakket om det, komme med masse ulike forslag og tanker om, ja, det her tror vi hadde vært bra. Men du skal få 5 forslag av meg til å starte med, så kan du komme med flere forslag på bibelgruppa på torsdag. For det første tenker jeg at det handler om en bevisstgjøring av surdeigsprosessen i våres liv. Romerbrevet 12,2 sier, og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Det snakkes ofte om at vi blir påvirket av det vi ser på, det vi leser og det vi hører. Men jeg vet ikke om vi alltid er helt klar over hvilken enorm påvirkningskraft det virkelig er i den inputen vi lar fylle oss med. Det virker som en surdeig, der vi ikke ser resultatene med en gang. Og denne usynlige påvirkningen, den må vi ikke late som at den ikke finnes, og at vi ikke blir påvirket av hva vi blander inn i våres livsbakst. For det andre, tenker jeg at det handler om prioritering. Matteus 6,33 sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal alt dette bli gitt dere i tillegg. Om jeg virkelig tror at livet med Gud er viktig, og om jeg virkelig tror at det har noe å si for meg, både her på jorden og i evigheten, så er det lurt å prioritere og gi næring til Guds rikes surdeig. For det tredje så handler det om praktiske valg. Romerbrevet 6,13 sier, og still heller ikke lemmene deres fram som våpen for urettferdigheten til tjeneste for synden, men still dere selv fram til tjeneste for Gud, som de som av døde er blitt levende. Og still lemmene deres fram som våpen for rettferdigheten til tjeneste for Gud. Hver eneste dag så stilles du og jeg innenfor mange valg. Og det er ikke alltid vi har tid å ta de der dype og store refleksjonene rundt hvilke valg vi skal ta. Men om grunnholdningen er att vi önskar att leva till Guds ära, så vill det vara en hjälp när vi ska ta avgörelse och beslutningar i våras vardag. Detta valget som jag står inför, leder det till Guds ära eller icke? Vad leder till större Guds ära? För det fjärde så tror jag att det handlar om riktig näring. Jakob 1:21 säger: lägg därför av all urenhet och alla utslag av ondskap och ta med saktmodighet emot ordet som är inplantet i dere och som har kraft till att frälsa deres själar. Det går inte an att låta vara och nämna betydningen av Bibeln. Guds ord ger näring till Guds rike surdeg och vill sörja för att den växer och sprider sig. Ta emot ordet, ber Jakob, för det har kraften i sig till en god surdeg som påverkar hela brödet. Femte och sista tror jag det handlar om fällskap. Andra Korinthierbrevet 1, vers 3-4 säger: lovet vare vår Herre Jesu Kristi Gud och far, barmhjärtighetens far och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår trängsel, så vi kan vara i stand till att trösta dem som är i all slags trängsel med den tröst vi själv blir tröstet med av Gud. Som troende och tillhörande i en menighet så är du icke nött till att vandra alene. För det första så har du denna fantastiska beskrivelsen som jag bara älskar: barmhjärtighetens far och all trösts Gud vid din sida. Det är någon av de bästa beskrivelserna jag kan tänka mig. Jag känner skuldrorna sänkas bara av att jag säger det. Och i tillägg så är menigheten icke ett utställningsvindu av fullkomna människa, men ett sted med sprukne, någon gång ödelagte, felande människa som själv är i behov av barmhjärtighet och tröst. Och som själv har fått erfara det och därför kan ge det vidare. För det ligger något i det. Att om du själv har gått på någon smäller och felkär i livet, men har fått erfara Guds tillgivelse och Guds barmhjärtighet, och du då reflekterar över det, så vill det ofta präge kursen du möter andra. Därför är menighetsfällskapet en viktig bricka i att fore Guds rike sur dig. Så när vi i våres dagliga liv väljer vilken surdeg ska vi fore, så låt oss uppmuntra varandra till att välja Guds rikes surdeg, som har löfter både för den tiden som vi lever i nu och för den tiden som kommer efterpå. Amen. Ska vi be. Tack Gud för att du icke lär oss vandra alene här på jorden. Du har både gett oss ditt ord, du har gett oss den heliga ond, och vi är så heldiga här att vi kan få ha ett menighetsfällskap att gå till. Hjälp oss Gud, slik att vi kan fore oss med god surdeg, som får bli till välsignelse i vårt eget liv. Och som får bli till välsignelse runt omkring oss där som vi är. Tack Gud för att din gode surdeg, denna kraft till att frälsa våra själar. Denna kraft till att hjälpa oss. Denna kraft till att förvandla våras liv. Tack för att du är barmhjärtighetens far och all trösts Gud. Hjälp oss också att visa det vidare mot varandra. I Jesu namn. Amen.